Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia!
Hej och välkomna till podden. I höstas var jag i Lund i samband med Lund Comedy Festival, stadens årliga humorfestival, och blev tillfrågad om att göra ett live-avsnitt på Skissernas museum. Vad skulle det handla om? Vi var i Lund på en humorfestival. Lundahumor kanske, eller studenthumor generellt. Jag har ju själv varit aktiv i Lunds studentliv, men personen ni kommer att få höra berätta idag är Lunds studentliv personifierad, skulle jag vilja säga. Och en jäkel på att berätta. Så häll upp bunchen så drar vi igång det här bonusavsnittet. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
Studenthumor har utvecklats vid våra universitet under hundratals år. Man brukar säga att den är intellektuell, självreflekterande och rik på ordlekar. Spexen, det vill säga musikaliska humorföreställningar med historisk handling, är centrala inom studenthumorn. Även humoristiska publikationer och dryckesvisor är vanliga. Men i och med teknikens framsteg har även radio och tv blivit medier som gett oss humor av och för studenter. Den som ska berätta för oss om Lundahumor och om studenthumor generellt är Fredrik Tersmeden. Han är arkivarie och känd profil inom det studentikosa Lund. Han har gett ut ett flertal böcker om studentkultur och historia som redaktör och författare. Han är också spexare och estradör och har deltagit i samtliga Lundakarnevaler sedan 1990. Varsågoda, allt du vill att veta om Lundahumor med Fredrik Tersmeden.
Välkommen Fredrik Tersmeden.
Tack så mycket.
Idag ska vi prata om Lundahumor i Lund.
Ja,
kongenialt på det sättet, eller hur?
Ja, det är bara annars.
Eller hur, precis.
Det är helt konstigt att ha det här samtalet i
Eslöv.
Ja, eller Växjö.
Folk
eller...
har blivit arga, kastat tomater. Jag pratar humor här i Eslöv. Fruktansvärt.
Ska det vara roligt?
Ja, precis. Du är ju verkligen del av Lundahumor själv, både som då utövare och som konnoisseur. Var det självklart att du skulle börja plugga i Lund?
Hyggligt självklart. Jag menar, man vet ju aldrig var man kommer in, så jag sökte till en del andra universitet också, men Lund var ju etta på listan, och det kan jag säga, det berodde mycket mer på vad jag då redan hade liksom lite på distans smakat av Lundahumor än vad jag visste om utbildningen. För min far var gammal Lundastudent och han hade en sångbok med gamla spexkupletter och den brukade vi plocka fram och sjunga ur. Och sen när det kom någon gång på 80-talet så visades Genghis Khan på tv. Och då tyckte min far, det här måste ni se. Oh, Lundaspex, det är bra. Och så blev han jättearg när hallå menade. Ja, och eftersom det hela är på skånska så är det textat. Va fan? Och jag hittade också någon gång sedan så där i högstadieåldern fick jag tag på 1978 års karnevalstidning som bland annat Stellan Sundahl var med och gjorde. Och den är något av det roligaste som har skrivits på svenska. Så den är fantastisk. Så att med lite grann hade jag insupit en massa och inspirerats av en massa lundahumor redan som skolpojke. Och så att jag var ju liksom taggad när jag kom ner hit att det här vill jag ta del av.
Ja, du kunde här jag visar.
Ja. Den kunde jag, men jag kunde ännu mer de här grejerna från riktigt tidigt 1900-tal. Och så blev jag förvånad när jag gick på novischfest på min nation. Att är det bara jag som kan liksom pipiduetten nu och ärda? Liksom, vad konstigt. Så jag fick ju öknamnet Fredrik 1908-tarsmeden.
Och det har följt det sedan dess.
Ja.
Men om vi börjar då historiskt sett. Mm. Kan du se några tidiga exempel på en speciell studenthumor i Lund?
Alltså det finns ju tidiga exempel på akademisk humor hos akademiska lärare. Och det är klart det är de som har efterlämnat skrifter om vi backar ner i 1600-1700-talet. Det fanns en historieprofessor, Sven Lagerbring, på 1700-talet som kan vara fantastisk, liksom lite torr, vast, spetsigt, ironisk i sina formuleringar. Särskilt när han då polemiserar mot äldre liksom, okritiska historiker och där vad de tyckte och trodde. Liksom. Där finns en lunda ironi, känner jag. Sen finns det en kille som heter Elf i slutet på 1700-talet, ung student, blir tidigt docent, superrejäl sig vid några 20 års ålder. Han var sin tids mest kända liksom, lokala diktare i Lund och det mesta är högtravande och romantiskt. Och så här. Men han har också skrivit några så här, riktigt faktiskt roliga dikter. Så att, så här, det finns en del så här, tidiga exempel, men det är ju bland de få personer som verkligen fick något tryckt. Om liksom hur vardagsstudenthumorn på den tiden såg ut vet vi nästan ingenting.
Det är roligt att han levde hårt och dog ung och ändå blev docent. Det känns som en contradiction in terms på något sätt.
Ja, men hans död är så här, liksom nästan som en grotesk punchline i sig själv. Han var ute och söp med några kompisar på en krog i Lund. Sitter och somnar till, tror man, i ett hörn. Hans kamrater tycker, hö, vi bär hem honom och vi gör det så att det ser ut som en likparad. Och så upptäcker de när de kommer hem till honom att, oj, han är ju död på riktigt. Så att det...
Don't try this at the home, kids.
Så att det, ja, ibland blir ju historien på något sätt nästan sin egen humor.
Just det. Lundakarnevalen är ju en ärvördig institution. Jag kan tänka mig att många här som sitter här har varit med i Lundakarnevalen både en och två gånger. Och rötterna är ju redan i mitten av 1800-talet. Mm. Hur börjar det här med karnevaler egentligen?
Det börjar ur en, vad vi vet, liksom en jättegammal tradition som nästan går ner i medeltiden. Att första maj, då har liksom framförallt så här skolbarn, skolpojkar, studenter, tjänstefolk, andra så här, liksom lägre och yngre grupper, då man firade man vårens ankomst. Och ofta fick man ledigt en dag och så var det liksom olika typer av hallaballo helt enkelt. Mm. Och det där vet vi ganska lite om hur det firades i äldre tid, men att det har varit någon form av tjohej bland studenterna på första maj, det liksom går långt tillbaka. Och någonstans där i mitten på 1800-talet kommer få några idén att ja, men vi klär ut oss och tågar liksom i ett tåg med ett tema genom stan. Och då brukar man mena att då är karnevalen född. De som gjorde det här man brukar säga det 1849 på Smålands nation, de hade säkert inte en aning om att de startade karnevalen. De tyckte bara att de hade kommit på något nytt sätt att fira första maj. Mm. Men sen så växer det här liksom att fler hänger på. Men vi vill också klä ut oss och gå i tåg. Mm. Och så blir det här så stort att det får liksom inte plats i det ordinarie första majfirande. Så man börjar lägga det en eller två veckor senare i maj som en separat grej.
Men det är tåget som är själva ursprunget?
Tåget är det äldsta. Mm. Men sen blir det ganska snart kommer det olika typer av trycksaker och då får vi ju möjligheten faktiskt. Det är egentligen där först när karnevalen börjar avsätta tidningar och små programblad och visor och grejer så vi kan egentligen ha någon slags vittnesmål om hur studenthumorn såg ut. Då har vi plötsligt någonting vi kan ta på.
Mm. Och då kan man läsa fyndigheter då i de här programbladen?
Det kan man. Man kan till exempel läsa, det var ju en tidig sån här karnevalspublikation gjorde ju skandal. Liksom första gången som Lundastudenterna blev föremål för nationellt presshat. Karnevalen 1865 måste det vara att precis när Lincoln hade blivit skjuten i Amerika så var det ju en student, han var faktiskt också docent. På den tiden var ju de yngre lärarna var ju fortfarande med och rådade i studentvärlden också. Han skrev då den så kallade Lincoln-visan som är med att har ni hört den förskräckliga händelsen? Ja, det hände sig alldeles nu. Hur som kungen av nordliga Amerika, han blir skjuten, jag skjuter mitt i tu. Och det är ju en sån här parodi på då skillingtryck, så här väldigt melodramatiskt. Och så blandade liksom så här lite bondska missuppfattningar, just att han är kung och istället för president och sådär. Med väldigt då groteska skildringar av hur blodet stänker på tapeten och sånt där. Och Jag tror att det var mest skrivet för att driva med genren. För att Fillingtryck avhandlade ju sådana här aktuella liksom händelser som typ tågolyckor och drunkningar och självmord och sånt där. Men den liberala pressen som älskade Lincoln då som slavarnas befriare, den gick ju bananas och förklarade att Lundastudenterna var ju en samling liksom empatilösa mörkermän, och hela karnevalen blev, liksom, säger Stockholmspressen, en nidfest med anledning av Lincolns död. Så att humor är ju farlig också.
Ja, men det här är ju superspännande. Det här med smånöjen och ett karnevalsområde och varietéunderhållning och sådär. När kommer det då?
Det växer fram under slutet av 1800-talet. Man kan säga när vi kommer fram till 1900 blankt. Och liksom, där har vi etablerat det flesta. Då har vi fått det här, vi har en revy, vi har ett spex, det finns en tidning, det finns ett tåg, cirkus kommer där någonstans också. Och lite små tält med där snabbnöjen och attraktioner. Liksom. Men från början är det ju bara en dag till exempel. Å andra sidan är det tätare. Först är det varje år, sen är det vartannat år. 1890-talet blir det vart fjärde år. Mm. Så att man säger, vi får mer karneval, men mer sällan nu än man hade förr i tiden.
Vi kommer säkert återkomma till karnevalerna. Mm. Men jag tänkte ta upp en av Lunda Humors tidiga uttolkare, Axel Wallengren, a.k.a. Falstaff, Fakir. Mm. Han skrev ett antal humoristiska böcker och texter som vi fortfarande läser. Mm. Vad kan du berätta om honom egentligen?
Så han har ju kallats den moderna Lunda Humors fader, eller nästan till och med den moderna svenska humorns fader. Och det är ju ganska stort med tanke på att Karl bara blev 31 år gammal. Han söp faktiskt inte ihjäl, utan han fick tuberkulos.
Blev han docent?
Nej. Han blev filkand och sen så försökte han bli jurist. Men han tyckte det var så vansinnigt tradigt och det var ganska kassa lärare på fakulteten på den tiden, har jag fått höra. Det var pappa som tryckte på. Så att, nej, och det egentligen var väl då, alltså han var en flitig student så länge han fick läsa humaniora som roade honom. När han sen skulle gå in på juridiken så blev det mindre och mindre pluggande, mer och mer karneval, spexskrivande, ströpublikationer och sen så småningom så är han är kanske den första så här roliga Lundastudenten som går från att ha jobbat i de här små lokala ideella sammanhangen till att bli rikshumorist. Han sticker upp till Stockholm, börjar medarbeta i Söndagsniss och blir publicerad, alltså vi skriver humoristiska texter som sprids på riksnivå, inklusive då tre stycken faktiskt bara böcker som liksom är moderna klassiker i humorgenren.
Men händer det direkt, alltså liksom, säger det pang och så tycker folk i hela Sverige om att läsa Falstaff Fakir, eller?
Jag tror det. Alltså, den allra första boken En var sin egen professor, som jag har ett faksimiltryck här, den får komma ut i två upplagor inom loppet av ett halvår. Den säljer som smör. Så att han slog snabbt och brett. Mm. Jag kan ju läsa ett exempel.
Du, be my guest.
Ja. För att jag har ju varit arkivarie på Akademiska föreningen där liksom alla såna här gamla spex och karneval och sånt finns arkiverade. Och läser man texter från 1860, 70, 80-talet, de är inte så jädrans roliga. Det är ganska tungrot. Det är mycket text innan man så småningom kommer till en liten poäng. Det är väldigt orappt med moderna mått. Och det som är, i mitt tycke är det stora nu med Falstaff Fakir, liksom att han är snabb, han är oförutsägbar, han kastar sig mellan genrer och typer av skämt. Och han använder sig ofta av att han parodierar liksom då vetenskaplig sakprosa. Så nu ska jag läsa ett stycke som behandlar människokroppen och dess uppbyggnad. Då har man konstaterat att kroppen består av huvudet, eller den översta delen, kroppen, eller den mellersta delen, samt benen, eller den understa delen. Då har han tre rader. Sen går han in och ägnar en halv sida åt att beskriva de fem tårna. Och jag ska bara läsa om den sista tån. Femte tån är så rysligt liten att den i dagligt tal benämnes lilltån, samt tjänar huvudsakligen till att uppbära det nyttiga organ som kallas liktornar. Om denna tå utvecklar sig framåt till två alnars längd och därpå böjer sig rakt uppåt till en längd av tre alnar, kan man i dess topp fastbinda en fackla och därmed lysa sig hem i de stormdigra novembernätterna. Tåns ben är åt tre. Första benet, andra benet och tredje benet. Varje ben i tån består av brosk och blod jämte något annat element som ännu utgör naturens hemlighet. En annan av naturens hemligheter är norrskenet. Det där är en hjärna man skulle vilja titta in i. Hur satte han den på ett sånt? Jag kan inte komma på någon som har gått på associativt frivarv humoristiskt tidigare i svensk humorist.
Men det är fascinerande, men tror du att han gick på någonting? Eller,
alltså, punch. Jättemycket punch. Det har han skrivit om. Han hade ju ett seriöst författarskap. Han ville ju bli känd som diktare och romanförfattare. Och gav ut en del sånt också, men det har aldrig slagit. Utan det var ju som humorist. Han blev lite grann fånge i sin egen rolighet, och han kan liksom inte låta bli. Det finns ett brev bevarade där han skriver om sin fattigdom och sin sjukdom, men det ändå smyger in sig sådana här liksom, alltså på något sätt, han kan inte hindra handen att göra roliga vändningar.
Ja. Men det är ju verkligen tvära kast, men det är också, du pratar om den här akademiska prosan och, och stilparodierna, innebar det då också att det var mest akademiker och liksom så här utbildade människor som läste honom, eller kunde liksom bondmororna uppskattar Falstaff Fakir?
Det där är ju en jätteintressant fråga. För om man tar karnevalen som ett exempel, 1800-talets karnevaler, om man tittar i programbladen och får en bild liksom av hur tågen såg ut, så inser man att man var tvungen att kunna en rejäl dos liksom så här antik mytologi, svensk historia och andra saker. Liksom känna till filosofer och utländska småfurster och annat, för det skämtas om de här tågen. Samtidigt vet vi att den stora bulken av människor som kommer och tittar på karnevalståget, ja, men det var ju liksom traktens omgivande liksom, bönder och drängar och pigor och andra som fick sig en ledig lördag och åkte in till Lund. Så att, på något sätt så lyckades man liksom få folk att tycka att det var roligt, även om många säkert inte fattade allting.
Mm. Men det är liksom, precis som dagens humor, att Killinggänget kan ha olika lager. Någon skrattar åt Robert Gustafsson, gör en rolig gubbe, och sen är det någon som har en smal referens till något obskyrt indieband. Och
absolut, jag kan säga, jag upptäckte Falstaff Fakir av en slump i mitt skolbibliotek när jag gick i sjuan uppe i Stockholm. Mm. Och jag blev helt såld. Jag liksom kunde inte släppa den här boken. Och då hade jag ju inte koll på liksom hälften av de sakerna som han skämtar om. Men just att det var så, alltså så galet, så snabbt, så rappt, de här kasten. Det finns mycket ordvitsar också, till exempel. Och de här ordvitsar går ju alltid hem. Uh-huh. Men sen när jag, för varje gång jag läser om Fakirens verk, och det gör man ju rätt snabbt eftersom det är tre böcker som är ungefär så här tjocka, så hittar jag liksom något nytt. För då har jag läst några andra faktaböcker eller sett något program och inser, fan, just det här driver han ju med det. Varför har jag inte tänkt på det förut? Så det är väldigt mycket lager.
Men vi har ju varit inne på vissa grejer som har med studenthumor att göra. Att det är liksom stilparodier, det är liksom, kan vara aktuella händelser, det är ordvitsar. Men om du skulle försöka berätta mer om det specifika med just lundahumor eller studentikåshumor.
Studentikåshumor allmänt, det tror jag gäller i princip var som helst man är. Men det är att det är väldigt mycket en humor för humorns skull. Det är inte en subversiv humor. Liksom. Det är inte så att vi ska störta regeringen eller ändra könsrollen eller liksom någonting, förbättra världen. Utan det handlar väldigt mycket om att vi ska roa, och framförallt ska vi roa oss själva. Det är ju en amatörkultur med folk som gör saker gratis när de egentligen borde plugga. Och det gör man ju inte bara för att tillfredsställa publiken i slutändan eller dra in en dagskassa. Utan det gör man ju för att man tycker själv det är kul medan man håller på. Mm. Så att det är liksom, på det sättet är det ju egentligen en, det är en intern humor som allmänheten får se delar av slutprodukten av. Och det formar ju den för att det är liksom, det, ja, men man skämtar om det man tycker är roligt själv snarare än det man kanske vet säljer. Det är en självironisk humor. För att det, liksom, det är kanske mest typiskt lundensiska, det här lite inte ta sig själv och någonting riktigt på allvar. Samtidigt som det är en ganska snäll humor i många fall. För att den är ju för att man ska trivas liksom, ihop och skratta ihop.
Men vi var inne på det här med att Axel Wallengren drevs av punch, hans primära bränsle. Man kan väl säga att studentikåshumor också har ett rykte om sig att vara liksom lite omgärdad av alkohol. Nu kom den här danska filmen som, med tesen då, som bygger väl på norsk forskning, att vi mår bäst vid 0,6 eller 0,7 promille där någonstans. Är det så med studentikåshumor också?
Jag skulle ju säga att jag har inte kört någon exakt promillemätning. Men
Jag
kan ju säga att jag har själv när jag har gjort uppträtt i något studentikås-sammanhang. Jag har ju spelat Nationsspex och varit med på Humorfestivalen och kört studentikås marknadsvarieté på Kiviks marknad och sådär. Jag har ju aldrig stått på en scen i ett sådant sammanhang helt nykter.
Och det här är ju inte Lund Comedy Festivals officiella ståndpunkt. Nej, såklart.
Väldigt få av dem som har varit omkring mig har gjort det heller. De har inte varit dyngraka heller. Men det har ju också att göra med att det här är ju någonting som man gör under ofta en kort begränsad del av livet medan man pluggar. Sen blir man ingenjör eller läkare eller socialtjänsteman eller någonting. Så att det är inte så att du, som att du krökar dig igenom en hel skådespelarkarriär. Eller
ja, det finns vissa som har gjort det,
det finns det, jo, ja, men för det. Och du gör det dessutom kanske under en begränsad del av terminen till. Alltså det är några intensiva veckor då du är där lika mycket för att umgås och liksom knåda ihop dig med ett gäng goa människor som för att du ska landa i en färdig publikation eller en scenföreställning eller en karnevalstågsvagn. Och det är klart, men då har ju fest till.
Men vi kan konstatera att studenthumor är en av våra lulligaste kulturyttringar.
Ja, absolut. Ja. Och jag har ju någon gång sett liksom en spexare komma av scenen och fråga sig, var det rep eller föreställning idag? Liksom, efter att ha genomfört en hel akt.
Jo, så här är det ju. Spex är ju på något sätt själva epicentret för studenthumor i Lund. Hur växer egentligen spexen fram?
I Lund växer det ju fram väldigt mycket tack vare att man får Akademiska föreningen. Den nuvarande byggnaden, äldsta delen av den, står klar 1851. Och där finns redan från början en mer eller mindre permanent scen. Som är liksom Lunds första och enda sån. Så den användes ju av kringresande teatersällskap. Den användes när det kom konserter och annat. Och liksom, men så småningom, rätt snart, så börjar ju studenterna inse att vi kan ju skriva någonting själva liksom, och sätta upp grejer. Och i början är det rätt mycket så här, lite, liksom, lite folklustspel och mycket så här, bygd. Det fanns ett väldigt intresse för så här, allmogekultur och dialekter och bygdespel och sånt där på mitt 1800-talet. Den första karnevalen till exempel, de klär ju ut sig till ett småländskt bondebröllop från Värend i folkdräkt och sådär. Så att det är lite grann så här, seriös folkloristintresse och något slags kreativt humorlynne smälter ihop till då, först folklustspel och lite samtidskomedier och sådär. Men sen så börjar man så småningom också lyfta in liksom dels historia och historiska händelser och figurer. Men också sätta upp lite så här dagsaktuella spex som driver liksom någonting som händer här just nu. Och där liksom, när man börjar dra in de temana och också drar in sång, där uppstår ju spexet. Sen ska man inte sticka under stol med att uppsaliensarna är tidigare än lundensarnas spex. Så några av de första spexen som spelas i Lund är importerade Uppsala-produkter som man sätter upp här nere. Men innan man börjar skriva själv på allvar.
Men är Morens sista suck brukar nämnas som så här tidigt spex?
Morens sista suck är en sån Rudolf eller Blodbadet på Sicilien. Det är så här väldigt tidigt Uppsala-spex som spelas i Lund redan då någon gång på 1850-60-talet. Och men intressant nog så Falstaff Akido, Axel Wallengren, han skrev ju två spex. Och ett av dem, det mest obskyra, som heter Elftnosrad eller Folkriksdag, Mellanfolkriksdagen. Det var en sån här hyperdagsaktuellt spex som skämtade om problemen i den svensk-norska unionen, feminismen och att det pågick en så kallad folkriksdag uppe i Stockholm. Så det var väldigt så här, liksom, oh, jag har hört att det hade varit en statskupp i Serbien. Liksom, bara in med allting som varit aktuellt de senaste veckorna. Men det spelades som sån här double bill. Så före den föreställningen, och det här är 1893-4 eller sådär, då spelade man Rudolf eller Blodbad på Sicilien. Det här 30 år äldre Uppsala-spexet var liksom för show. Och det är så extremt olika. Jag har läst det här, Rudolf. Det går ut i tryck tidigt. Där finns inte en enda replik som är rolig på pappret. Det man måste inse att alltid man måste bygga på att det här ska spelas med ett våldsamt teatralt dramatiskt överspel. Och då blir det en parodi på, liksom, på opera och på tragedi. Men det är inte några vitsar. Det är inga liksom, sådana saker. Medan Fakiren står så här, dagsaktuella spex som kommer efter är bara liksom laddat med snabba anspelningar, vitsar, rappar, kupletter och så vidare. Mm. Det är inte ett jättebra spex, men det finns definitivt saker som fortfarande är roliga i det. Ja. Som till exempel när en Finn är med och han berättar att han lever i domkyrkan med sin hustru i kryptogami till exempel.
Men när man ska ha fotnot i det här avsnittet eller förklarar skämten.
Men det är uppenbart, alltså den publiken som då kom ta efter en dag fick se liksom spex från två ändar av landet med 30 års mellanrum och helt olika in. Och uppenbarligen så bedömde de att bägge delarna gick hem hos publiken.
Men du nämner några grejer, ingredienser i spex. Det här historiska temat och liksom också referenser till dagsaktuella händelser. Det blir någon slags liksom anakronistisk cocktail av det där som ju fortfarande finns i spexen, eller hur?
Ja, och jag tycker att den nästan missbrukas lite idag. För jag tycker att anakronismen blir roligast när det mesta av ett spex liksom är någorlunda historiskt korrekt eller åtminstone så att säga, påhittat inom en ram som är historiskt möjlig. Och så kryddar man här och där med att slägga in till exempel en telefon i det forntida Egypten.
Just det.
Idag är det lite, jag tycker att många spexansamlare gör det lätt för som att man liksom bara vräker på med dagsaktuella grejer, liksom anspelningar på internet och reklamfilmer och vad som står i tidningen idag. Liksom, så att det blir nästan så att man ser 2000-tal i historiska kläder snarare än att man ser en historisk handling med kryddad med nutida glimtar.
Just det. Och sen det musikaliska då, är det redan från början så att man tar då befintlig musik och skriver nya texter?
I princip alltid. Det finns några väldigt få där hemskrivna kupletter, men nej, det har hela tiden ingått i genren och att man snor.
Ett av de tidigare spexen är ju Gärda. Det har ju liksom...
Det brukar ju räknas som det första så där lundensiska lokala fullskalespexet.
Och det är 1880-talet?
1886. Ja. Men det är ett par docenter som skriver det.
Okej. Okay. Varför är jag inte förvånad? Men är det, liksom, det är inget spex som spelas idag?
Det har inte satts upp sedan slutet på 30-talet.
Det är ett tag sedan.
Det är ett tag sedan. Och det är lite synd. Jag har läst manuset. Jag tror att man skulle kunna putsa upp det och spela det igen. Det är inte så att det är vansinnigt fullt liksom med 1800-tals kolonialism och rasism och sådana saker som kan döma en del gamla spex, utan det är nog mer det att det är kanske lite långsamt och småputtrigt jämfört med ett modernt spex. Mm. Men det finns
lite feel good.
Ja.
Men sen kom ju 1908 kom ut spex som är väl kanske en av de allra mest kända spexen. Du vet vilka jag pratar om?
Jag talar Uarda eller Svingsens spådom eller Reta i tjuren eller Det snaskiga nilvattnet, och så är det väl x antal sådana där undertitlar till. Men då vilket för övrigt är ett stilgrepp som fakiren också gärna använder med 1000 undertitlar.
Just det, och det är ju också ett stilgrepp som återkommer inom spexhistorien, eller hur?
Ja.
Men varför är Varda så klassiskt då?
För att det är bra. Därför att jag tror att lite grann det här med att vad funkar för alla. Varda utspelar sig i det gamla Egypten, så flera tusen år före Kristus. Men det handlar inte om en bestämd farao, liksom någon riktig historisk. Det är en hittepåfarao, och det storyn är på det hela taget liksom ganska fritt, skönlitterärt uppfunnen. Och så blandade man i inslag från Bibeln, från Gamla Testamentet, med Moses barnet i vassen. Så då hade man liksom, man hade dels en cocktail av någonting som låg i tiden. Egyptologi var ju väldigt inne vid sekelskiftet, och alla hade sett liksom bilder på sådana här egyptiska mål där man kunde åka till Köpenhamn och gå på glyptoteket och se. Så gör man ju en poäng av detta att alla rör sig i profil, alla står på scenen och ser ut som en sån här gammal målning. Och det är ju jätteroligt även för den som inte liksom har läst en 40-poängskurs i Egyptens historia. Det är snabbt och enkelt att fatta. Och sen kunde ju alla människor den kunde Bibeln, så att de referenserna tog man också. Och sen är det snabbt och rappt. Alltså det är ju ett tidigt exempel på ett spex som innehåller ordvitsar faktiskt. Kanske det första exempel jag känner till. Så när farao säger, för in min höga domstol. Eller högsta domstol är det till och med. Då tänker man, då ska det komma in ett antal domare. Det gör det inte. Det bärs in en hög stol. Och så sätter sig farao på den och dömer. Det är rekvisita ordvits. Ja. Det är rätt avancerat.
Men det är faktiskt skämt som vi förstår än idag. Ja. Men hur kunde det låta då i Varda?
Ja, det kan låta så här. Utav ditt väsens skärhet förvirrat bli mitt tal, jag darrar i din närhet av ljuva kärlekskval.
Ska jag fortsätta nu?
Ja, kan du, om du vill.
Fystiga kandidaten, hur kan ni säga så? Jag rodnar som tomaten utav att höra på.
Lek ej med kärleken, säll till det stilla låga, kan volla en rysansvärd plåga. Jag leker med kärleken, säll till det stilla låga, kan valla en rysansvärd plåga.
Tack.
Och där,
vi ska bara säga
det. Inga vis på festivalen.
Vi ska säga det då också, att för de som lyssnar på det här i efterhand, att liksom salen kokar nu.
Ja, precis. Men jag kan säga, det här tror jag också är ett skäl att du har blivit populär. Det här är ju en ganska så här, kort och lätttrallad och rapp melodi. Både i de här äldre Uppsala-spexen, men också i de faktiskt Lundaspex som skrev lite senare på 20-30-40-talet. Där ville man laborera väldigt mycket med stor, tung klassisk musik och folk som sjöng liksom Mozart och Donizetti och så här, rätt musikaliskt avancerat. Det bröt sen lite grann på 50-talet med Hasse Alfredson och spexet Genghis Khan och så vidare. Men nu är det lite grann så här, det är lite grann som Genghis Khan fast nästan 50 år tidigare, att det var ganska dåtida kända rappa populärmelodier snarare än avancerad konstmusik, och det tror jag också har bidragit till att det har hållit sig.
Folkligt, festligt, fullsatt.
Ja, det är ett trallvänligt spex rent musikaliskt.
Ja, just det. En roll i Varda är ju den här Manasse, som är en man av judisk börd, som ju tidigare då kanske spelades med liksom på ett rasistiskt sätt. Liksom hur, när man spelar spexet idag, hur löser man en sån fråga?
Ja, man har ju löst det med liksom, att man utgår från att alla vet hur den här figuren var förut, men nu markerar vi att nu har han konverterat, så han är inte jude längre. Mm. Religiöst. Intressant är att etniskt är han ju fortfarande, och han är fortfarande ganska gniden, så att även riktigt det känns inte som en helt vattentät lösning, men den har accepterats so far.
Ja, okej. Okay. Man kan inte skriva honom till skotte eller smålänning.
Ja,
eller
det är en intressant tanke. Mm. Men problemet är ju att så fort man försöker att tvätta bort allt det judiska ur Varda, så tappar man hela de här referenserna till Gamla Testamentet och Moses. Liksom, för att det handlar ju om judarnas fångenskap i Egypten. Och det slutar ju nästan snudd på liksom med någon slags upptakt till judarnas uttåg. Så, här. Så att det är väldigt svårt att få. Då tappar man så här, en av de litterära så här, grundreferenserna som handlingen bygger på.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Du var inne på Genghis Khan. Mm. En ung Hasse Alfredson kommer till Lund. Enligt legenden så kommer han upp på i något av de små rummen på Akademiska föreningen och träffar...
Precis, han är på Novischfest med Helsingkrona Nation tror jag, på AF-borgen och letar sig in i det så kallade Alberts Jökrum, ett legendariskt litet prång bakom scenen på Akademiska föreningen.
Just det. Och där lär han känna den tidens då, så här ledande företrädare för studentkulturen. Och sen så då 1954 på karnevalen där så skriver han då tillsammans med några kompisar Genghis Khan, och det är ju liksom det andra stora spexet. Ja.
De är ju lite annars som med karnevalen och med olympiaden. De är så här, de kommer ju igen med kronologisk regelbundenhet, så att i princip varje studentgeneration ska hinna se helst båda.
Mm. Och Genghis Khan är ju också stilbildande, får man säga. Vad är det som Hasse och hans kompisar gör som förnyar spexkonsten?
Jag har redan varit inne lite på det, just att det är snabbare och rappare. Alltså det är ett jädrans tempo i det. Och det är inte så långa och liksom avancerade... Det finns ju några naturligtvis klassiska nummer som på Adams julsång, men det är också mycket dåtida populära slagermelodier som folk kände igen och kunde nynna med i. Mm. Det är intressant, det är ju en melodi som Hasse eller någon i gruppen hade plockat upp av en slump i en notaffär i London, som ännu inte var känd, men tyckte att den här är bra. Och som några år senare blir världsberömd, den här Colonel Bogie March. Den var inte känd egentligen än när den slängdes in i Genghis, så därför får man säga att hade de en väldigt tur.
Ja, eller fingertoppskänsla. Ja. Kvinnor vid universiteten, som vi backar lite, så vid förra sekelskiftet så var ju de väldigt få. Alltså spexarna spelar alla roller, även kvinnoroller. Men med ökat antal kvinnliga studenter, hur skulle du säga att de tog plats i studentkulturen?
Först nästan inte alls, för att det fanns liksom så här, alltså, oskrivna lagar och regler som så att det gick ju inte an liksom att kvinnorna var ute och hängde och roade sig sent på kvällarna. Liksom. Det var ju oanständigt. Så att det dröjer till exempel karnevalen, så som man för 1912 kom man fram, ja men nu ska kvinnorna få vara med i karnevalen. Men då fick de ha sitt eget lilla liksom, hörn, inte beblanda sig med de manliga karnevalisterna. Men sen finns det ett annat här, tidigt intressant exempel, en tjej som heter Elsa Collin som kommer till Lund som novisch 1907 och redan sin första termin blir indragen i en uppsättning av Gärda, då, det här tidiga klassiska spexet. Och hur fasen det går till vet jag inte, men hon måste haft något visst. Det finns många som har vittnat till att hon var karismatisk, hon var djärv, normbrytande, hon rökte cigarr och liksom saker. Och hon gjorde senare, hon är också så här, tidigt exempel en person som efter att ha varit liksom aktiv i studentvärlden gör en liten proffskarriär. Hon är ju skådespelerska i Stockholm under några år, lämnade det rätt snart sen, men fortsätter att vara verksam som teaterkritiker till exempel. Och det finns en del recensioner av henne som visar att hon hade liksom uppenbarligen en fallenhet för burleska komiska roller, och hon får nästan kritik för att hon liksom överspelar och är för grotesk. Så att, gissningsvis måste de ju ha sett någonting alldeles osedvanligt sen i scenen som gör att, liksom, att hon som första kvinna någonsin var, och som novisch dras in liksom och sätts på spex, inte bara i Lund, utan turné till Malmö och Helsingborg också. Så att det finns enstaka sådana här tidiga fantastiska undantag. Men annars är det ju 50-talet brukar anses som en sån här period när kvinnor får komma in, för att då totalrenoverade man Akademiska föreningen. Den stora salen med dess scen var stängd i 3 år, så det gick nästan inte att spela spex. Man hade tillgång till universitetsaulan, men det var ju mycket mindre. Det kunde inte ha stora fonder och scenmaskinerier och orkester på samma sätt. Så då spelade man revy under flera år istället på sista april och sista november. Och där kunde man ha med kvinnor. Mm. Och mest var det väl som så här kuttersmycken och bensprattelballett. Men där fick några då tidiga kvinnliga talanger tillfälle att blomma ut. Bland framförallt professorsdottern Silla Ingvar är ju liksom sin tids 50-talets stora kvinnliga stjärnskott i studenthumorn i Lund.
Just det, och Silla Ingvar gick ju också vidare
hon spelade med Carl Gerhard och Povel Ramel och andra, men lämnade relativt snart och sysslade istället med tv- och radioprogram, mer faktainriktade och sånt där. Så att...
Känner igen det, med fakta. men Hasse och Silla, vad finns det fler för folk som har, liksom, har börjat i Lund och liksom haft det som språngbräda? Då, för...
Ja, alltså det är ju... Om man undantar så här tidiga exempel som Fakiren och Elsa Collin, så är det ju egentligen 50-talsgenerationen och framåt. Det är därefter som nästan varje decennium har levererat folk. 70-80-talet har ju då helt apropå-gänget. Sen kommer Hipp Hipp, Anders och Måns. David Batra i någon mån, han var inte så aktiv kanske i studenthumorn, men lite grann tror jag var Radio AF eller något sånt där.
Men du, jag tänkte vi skulle prata lite grann om den skrivna delen av studenthumorn också. Vi har varit inne på Falstaff Fakir, men du har ju själv varit aktiv i studentkårens tidning Lundagård, som på sitt sätt vårdat Lundahumorn. Hur skulle du säga att den tryckta humorn har yttrat sig?
Ja, det är ju den äldsta vi har kvar egentligen kan se, för det är ju framförallt karnevalens trycksaker från andra halvan av 1800-talet. Sen så började mot slutet av 1800-talet blev det rätt populärt att ge ut så här tillfällespublikationer, framförallt så här kring sista april, första maj. Då trycker man upp små skämttidningar och annat. Så det finns en del sånt bevarat. Och framförallt fanns det en rätt långlivad tidning som heter Majgreven som kom ut varje år på första maj. Och det var en blandning av så här konstnärlig med dikter och små noveller och snygga illustrationer. Man kostade på med fint tryck och så där. Men där var ju också en del humoristresker och karikatyrer och roliga små dikter och satirbetraktelser. Och man kan säga rätt mycket av det glider sedan in i Lundagård när den kommer 1920. Det är en del skribent och framförallt tecknare som går liksom direkt från de senare årgångarna av Majgreven in i Lundagård. Och Lundagård står väldigt tidigt redan från början någonstans på två ben. Man ska dels vara en seriös liksom, nyhetstidning, eller inte nyhets, men i alla fall någon slags branschtidning för studenter som tar upp för de viktiga frågor, liksom utbildningsbevakning och så vidare. Och lite världssamarbete nästan också ibland. Men också att man hela tiden har, men det ska också finnas liksom det här forumet för glad kultur och liksom det litterära och det skämtsamma. Så att man har olika proportioner liksom genom hela Lundagårds 101-årig historia har man odlat de här bägge två.
Just det, en klassisk exempel på det är de här Q-verserna. Som då, när man då har gjort någonting, antingen blivit känd eller ökänd i studentvärlden, så får man en vers.
Och en tillhörande karikatyrteckning.
Just det, där du själv har varit inblandad på både det ena sätt, det andra sättet.
Att jag har varit tecknare kan jag ju erkänna. Ja. Sen får man aldrig erkänna att man har varit med och skrivit versen, för det är, officiellt är det ju den mystiske Q som har skrivit alla dessa verser ända sedan 1920.
Just det.
Och själv har man på sin höjd varit liksom någon slags redskap och uttolkare av Qs väsen. Han skriver, oh, någon för min hand här.
Men senare ikväll kan du avslöja det.
Ja, ja. Det finns i AFs arkiv, finns det så här inbundna exemplar i Lundagård där man har antecknat lite grann om vem som faktiskt har skrivit saker.
Ja, intressant.
Och det är ju mycket, till exempel på 50-talet, mycket Hasse Alfredsson.
Ja. Men det är ju en annan intressant grej, för spexen har ju liksom länge ansetts vara en anonym konstform. För man ska liksom inte förhäva sig, man är inte skådespelare utan man är spexare, och då, är liksom, då ska man vara anonym, även om folk känner igen en på scenen.
Så det dels, jag vet inte hur mycket det där med förhäva sig har varit i det hela. Det sägs att ursprungligen var för att man ofta drev man ganska rejält med professorer och andra lärare på universitetet i de tidiga spexen. Och då var det rätt skönt när man skulle tentera för dem att de inte kunde läsa i programbladet vem det var som hade skrivit och framfört det där. Det. Men sen är det också, tror jag, väldigt mycket, det är ju någonting som är extremt utmärkande för den studentikosa humorn, är att det är väldigt ofta kollektiva produkter. Går du och ser en komedi på en vanlig teater, ja, då är det en, då är det Alan Ayckbourn som har skrivit den eller något sånt där. Men normalt spex är ju i regel skrivet av någonstans mellan 4, 6, 7 personer, och sen har ytterligare fler bidragit med kupletter och så vidare. Och man bygger på i lager och omarbetar andras gamla produkter. Och likadant med man säger ett forum där jag är rätt flitigt företräd anonymt, det är karnevalssångböcker. Jag har skrivit mycket visor i sådana år, men nästan ingen av dem har jag skrivit själv. Jag har skrivit som minst en eller två andra kompisar tillsammans har vi suttit och pillat ihop. Så att det är ju en kollektivkultur där, på något sätt, där helheten är viktigare än de enskilda delupphovsmännen. Och det tror jag också bidrar till att man inte tyckte att det är intressant liksom, att slänga in en jättelista på namn. För att det är en kollektiv produkt.
Mm. Nu kommer jag komma till en känslig fråga. Mm. Om du skulle våga dig på att jämföra studentkultur, kan du se några avgörande skillnader mellan Lund och andra studentstäder?
Det här kommer, folk kommer kunna lyssna på det här i hela landet, eller?
Det kommer ja, du, man kan faktiskt, nu ska inte göra nervös, man kan lyssna på det här i hela världen.
Oh, nej, men jag ska börja med att lägga in Brasilien. Jag har inte tagit del av väldigt mycket utomlundensisk studentkultur, men jag har till exempel varit uppe och sett ett spex i Växjö.
Mm.
Och då spelade jag Växjö teater, fantastiskt stor, så här, fin gammal 1800-talsteater och magnifika fonder och liksom, allting var jätteproffsigt sånt produktionstekniskt, men det var bara en sak i hela spexet som egentligen var rolig, tyckte jag. Och skulle jag säga, vi andra tillreste lundensare, för vi var en hel buss med lundensare som hade åkt upp för att titta på det. Och det var att det hette Columbus, utspelade sig då i Amerika på 1400-talet. Och där fanns en indianhövding som talade med en skojig amerikansk brytning. Och det är ju jätteroligt, det är liksom indian som talar liksom modern Texas. Kul grepp ändå. Så visade sig efteråt att han var ju amerikansk utbytesstudent som spelade den rollen. Det var hans, så det enda roliga var, liksom, var helt ofrivilligt.
Ja, precis. Han var ofrivilligt rolig och dessutom hade han jätteproblem med hur indianerna exotifierades.
Om man hade tagit att säga det ordet. På 90-talet så hade man inte de problemen ännu. Vet du.
Men vi ska säga att det här är ju bara ett Växjöspex.
Ja,
det finns många Växjöspex.
Ja, och när det gäller den uppsaliensk kulturen, där har jag ju mer tagit del kanske då, i tryckt form av framförallt äldre exempel. Och så jag nämnde det här spexet Rudolf, för att jag har lite intryck att historiskt sett har det varit mer fråga om att den här lite mer så att säga högtravande genreparodin har varit mer framträdande i Uppsala humorn. Att man liksom, att det är, ja, att det stilar man på ett ganska så att säga liksom lugnt och ordrikt sätt parodierar, snarare att det är snabba vitsar och Och sen har man ju en tradition i Uppsala att man skriver spex på vers.
Just det, och det är väl i Stockholm också på vissa ställen.
Ja, och det innebär ju att du har ju naturligtvis mycket mindre möjlighet att improvisera. Du får ju hålla dig strikt till manuset och det hänger väldigt mycket på att manuset är riktigt bra. Ett halvdassigt lundaspex kan ofta kamoufleras av en bra ensemble, skulle jag vilja säga, som liksom går loss med det. Men jag tänker mig att det är svårt att gå loss med ett Uppsala manus.
Nej, men jag tänker alltså att skillnaden mellan städerna, om man tar de två klassiska då, Uppsala och Lund, att Uppsala kanske är lite mer högborg, lite liksom ämbelsmanna adel och mer rikemanssöner som skickades i Uppsala, medan Lund var lite mer liksom ett bondskt på något sätt.
Oh ja, visst. Ja. Det var ju i princip folk från Götaland och neråt som kom hit. Och där finns ju liksom mycket så här bondkomisk humor, liksom, Östergötland, Västergötland. Och en sak som jag har tänkt på är att jag tror att den absoluta merparten av studenter som hade en bakgrund i Göteborg på 1700-1800-talet och även tidigt 1900-tal, de åkte nog till Lund snarare än till Uppsala. Och därför kan, och när Falstaff Fakir drar till med riktigt dåliga ordvitsar i sina böcker, då sätter han gärna en fotnot. Han får att det här har jag tagit in för att min göteborgske sättare vill det ungefär. Så att redan på den tiden kunde man friskriva sig med hänvisning till Göteborg för taskiga ordvitsar. Så det var ju känt. Det fanns säkert ett inflytande av Göteborgs humor i den lundensiska 1800-talshumorn, tänker jag.
Jag känner en viss skam nu, för att den där räddningsplankan har jag också tagit till någon gång när jag dragit en så här slö vits. Men redan Falstaff Fakir på sin tid, 1890-talet. Ja, men det känns ju skönt på något sätt. Men du, alltså, om vi letar oss utomlands då? Alltså stora delar av Monty Python till exempel var ju pluggade ju i Oxford och Cambridge. Det var bara Terry Gilliam som kom från USA.
Precis.
Men kan du se några liksom paralleller där?
Absolut. Framförallt i den här just blandningen av total absurdism varvat med väldigt intellektuella referenser. Man kan ha en sketch med fyra gruvarbetare som står och liksom diskuterar antik arkitektur med fullständig konstvetenskaplig terminologi och sånt där. Det är också väldigt Lunda humor, just det här, blanda högt och lågt och konstiga stilbrott. Liksom. De hade ju en bakgrund i deras motsvarighet till spex, de här revyerna som kallas för Footlights eller vad det är. Så att, Jag tycker man känner sig mentalt hemma som lundensare när man tittar på Monty Python.
Ja, men i dagens digitala tidevarv då, hur står sig studenthumor, tycker du?
Det är ju taskigt att tala om det just nu, liksom när nästan allting har legat nere på grund av ett och ett halvt års corona. Men jag hoppas det står sig bra. Alltså, det är klart att Lund och inte heller Uppsala eller Stockholm kan vara lika dominerande producenter av studenthumorister kanske som förr för att det är så mycket fler som läser på universitet generellt och man kan göra det på många ställen. Lundakarnevalen på 1940-50-talet, den var ju en riksnyhet. Det skrevs i Norrlandstidningarna om vad som hände på Lundakarnevalen. Idag skriver ju knappt Sydsvenskan om karnevalen. Så att det är ju svårare att nå ut med några roliga lundensare till en bred publik. Du måste nästan bli upplockad av en tv-kanal eller göra en väldigt framgångsrik YouTube-karriär liksom, om du ska komma igenom bruset idag.
Men jag tänker att YouTube, det är väldigt högt och lågt. Men jag vet inte om de här stilblandningarna och referenser till antik arkitektur går hem.
Nej. Anders och Måns till exempel, det är ju väldigt mycket humor som bygger på egentligen fakta. Men att den presenteras på ett roligt sätt. Alltså, jag tror lundensarna är bra på den, sån infotainment eller vad man ska kalla det. Liksom så här, så, ja, faktabaserad humor.
Nästa år är Lundakarneval, 2022. Kommer du delta?
Det hoppas jag.
Ja.
Vi spelar ju in där på Skissas museum som då är ett konstmuseum. Och jag brukar ju faktiskt vara aktiv i karnevalens motsvarighet som kallas för konstifiket. Som är ett nöje som har funnits sedan 1800-talet där folk får komma och måla tavlor. De får måla precis vad de vill. Vi ger dem färg och penslar. Sen så döper vi de här tavlorna utan att konstnären har någon som helst inflytande på det. Och tolkar dem och guidar det på ett förhoppningsvis sanslöst och underhållande sätt.
Fantastiskt. Vilken karneval i ordningen är det för dig? Har du koll på det?
Ja, min första var 90. Sen kan man bara räkna, dividera. Ja, det blir 2021 med 4.
Du är humanist.
Ja.
Nu har vi kommit till den här livepodden slut. Men jag har faktiskt en fråga kvar. Podden heter ju Allt du vill att veta. Har du något ämne utanför dina många kompetensområden som du skulle vilja veta mer om och som du tror skulle kunna bli ett kul avsnitt i podden?
Jag har ett ämne som jag precis har fått lära mig jättemycket mer om som jag aldrig i livet hade trott kunde vara så intressant som det visade sig vara. Och en bekant som berättade om hur man bygger gamla träbåtar och hur man då sågar till plank och hur man ska hantera olika typer av virke och hur det ska så, till synes fantastiskt nördigt och torrt, men det var, han pratade liksom i 1,5 timme om detta och vi stod som trollbundna, så jag tycker jag har ett program om hur man sågar plank till båtar.
Det låter ju helt fantastiskt. Detta kommer ske. Allt vill att veta om virkestorrhetsgrader vid småbåtsbyggande. Ja. Tack snälla för att ni kom hit och lyssnade på detta. Och tack till dig, Fredrik Tersmeden.
Tack Fredrik för att du berättade om Lundahumor i synnerhet och om studenthumor i allmänhet. Vi ber om ursäkt för samtliga trampade ömma tår i andra studentstäder än Lund. Men läser du Lund så är det faktiskt upprop till Lundakarnevalen den 30 januari. Missa inte det. Vi som gör den här, kanske inte jättestudentikosa podden, heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Marcus Blomgren. Podden produceras av Blandade Budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vill du komma i kontakt med oss så kan du göra det till exempel via Instagram och Facebook där vi heter just Allt du vill att veta. Och mig hittar ni på Instagram och Twitter, där heter jag Fritte Fritsson med Z och S. Vi hörs snart igen.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.